This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hej och hjärtligt välkomna till Hjärnskrynklarna 2018, episod nummer 6, ett avsnitt där vi ska prata om att prestera när man inte riktigt vill. Och jag hälsar som vanligt Fredrik Weibull välkommen.
Tack så mycket.
Och Mikael Wallsbäck, hej.
Tack, hej John.
Tack, varmt välkomna.
Tack.
Är det här ett vanligt problem att man drabbas av, kan vi kalla det för prestationsångest?
Ja, eller motivationsbrist ibland också, kanske.
Ja, precis. Och, prestationsångest kan ju leda till motivationsbrist, att man kanske inte tycker att det är så kul. Men absolut vanligt. Alltså, det beror ju på hur du menar vanligt också. Alltså,
ja, och lite vilken nivå vi pratar om.
Vi är väldigt färgade. Vi jobbar ju mycket med det här. Men vi jobbar ju också med en viss del av befolkningen, eller liksom idrottsmän och kvinnor. Som söker sig till oss har ju oftast det här på något sätt.
Ja, det är många har i alla fall.
Ja, ja, ja men alltså, precis, många, alla har inte det. Men det finns ju, absolut.
Det känns ju som att det här är en ganska, ja, det är en del av livet.
Ja, verkligen. Det är svårt att komma ifrån. Vad man än har för jobb så är väl, ibland vill man inte göra det.
Jag har ju sagt det förut till er att när jag drabbas av motsvarande problematik, då går jag och köper en ny mikrofon och sen så har jag fått halleluja igen.
Sen är det lugnt.
Ja. Men jag kan tänka mig att ibland så kan man döva sin ångest på ett ganska enkelt sätt. Men ibland så är det lite djupare och då slår det tillbaka hårdare.
Ja, det låter ju som att det kan vara ett farligt sätt också att döva det på. Jag menar, dag 7 så har du köpt några mikrofoner.
Sen får man en annan ångest att när man inte kan betala det man har köpt.
Är det om man säljer dem eller?
Dyrt också. Nej, men jag tänker att det, jag vet inte om alla har liksom någon form av att det är svårt att komma ifrån eller naturligt. Jag tänker att många kanske tycker om att prestera och inte alls har så mycket ångest eller oro kopplat till det. Mer att så här, nu gör jag det. Och så tycker de kanske andra saker är jobbigt, att de mer blir trötta. Eller, men så finns det ju de som verkligen innan har ont i magen eller otroligt nervösa. Där tror jag ändå att finns en ganska stor skillnad i mellan olika människor.
Ja, skillnad mellan olika människor, men också men om vi tar en 10-årsperiod eller en 20-årsperiod så kan det hända ganska mycket också. Variation för en själv, tror jag.
Mm. Jag vet när jag var liten grabb så tävlade jag i BMX. Och så åkte jag runt i Sverige tillsammans med min pappa. Och varje kväll, jag var så nervös inför tävlingarna. Jag vet inte varför. Men varje gång på hotellen så hade jag jättesvårt att sova och ont i magen.
Mm. Kändes på morgonerna?
Betydligt bättre.
Gjorde det?
Ja, det var alltid så här kvällen före någonting. Mm. Sådär. Men och det är något som jag absolut aldrig känner längre. Men jag kan tänka mig så här, den lilla människans perspektiv.
Mm. Men kan du inte känna det alls nu? Alltså om jag tänker ett nytt uppdrag, ny kund, kanske någon kund som du liksom betyder mycket för dig. Eller, och en utmaning som kanske är, du vet att du klarar av det, men den är ändå lite ny. Alltså du ska göra någonting.
Eller tuff, alltså du måste prestera.
Ja, faktiskt så är det sådär att när det gäller just så här prestationsångest, vilket är har handlat om på senare år. Så gick jag grubblade på det där ganska mycket och tyckte att det var ganska jobbigt när man kommer liksom till en face-off i ett sammanhang att nu ska det vara klart och nu ska folk jubla och bli glada. Så var det jättejobbigt. Tills jag så läste jag en artikel om en programledare som pratade om prestationsångest och menade på att det var ganska bra att känna den nerven, och utan den nerven så blir det inte exakt samma sak. Det är ungefär som nu har ju vi, när vi gjort avsnitt så har vi haft gäster med oss och det har vi ju inte i det här avsnittet, och plötsligt så ställs vi inför ett nytt sammanhang. Vi har gjort det här förut, men det var ett tag sedan vi satt helt själva och pratade. Mm. Och då blir det ju en viss nerv där. Men om man men i den här artikeln då så stod det att den här programledaren tyckte att det är bra med prestationsångest, att man vänder det till någonting positivt, att man håller skärpan. Sen handlar det också om att man kanske inte behöver vara så rädd att förlora faktiskt, alltid.
Nej, och jag håller ju också med om det. Jag har ju, om jag ska kalla det prestationsångest, men någon nervositet, anspänning varje gång jag går upp, framförallt går upp med grupper, är ju alltid det liksom. För att det där är det ju, där går det ganska snabbt, och där blir det alltid att du har en ganska stor möjlighet att misslyckas och göra någonting dåligt, eller liksom det blir tydligt. Sitt när man i en andra sammanhang så kan det vara lättare, men där är det ju på något sätt en utmaning. Men jag tänker också, jag har ju haft så här sömlösa nätter, framförallt när jag var mindre också, inför turneringar eller så, där jag har legat och våndats liksom, och shit, nu måste jag prestera, eller nu måste jag göra det här, eller inför viktiga matcher. Och det har jag till viss del slutat med nu. Det kan hända ibland också nu, men jag lyckas ofta vända det mer till det vi har pratat om här i podden också tidigare, med att fokusera på processmålen, alltså fokusera på det jag ska göra istället för själva resultatet. Att ta av en föreläsning så kan inte jag kontrollera liksom vad alla kommer tycka, utan jag kan ju bara fokusera på att göra en bra föreläsning utifrån mina förutsättningar. Och det har jag blivit liksom tryggare med över tid.
Jag hade ett sånt sammanhang en gång att jag skulle hålla ett föredrag för massa producenter från Sveriges Radio, och där stod jag typ så här 22 år och skulle hålla ett föredrag för dem hur man gör, och det var lite så här laddat ögonblick för mig. Men då hade jag faktiskt just för det sammanhanget då hade jag en otroligt bra icebreaker, och när den var genomförd Så köpte de allt som jag sa.
Vad är det då?
Det är för lång story. Det är för lång story. men jag tänker så här att det finns ju viss... jag menar, ibland handlar det om en i det här fallet ganska tydlig prestationsångest inför att man ska hålla ett föredrag till exempel. Det är också direkt överförbart, tänker jag, när man är på en idrottsplan och ska genomföra ett moment liksom. Det kan ju handla om jag gissar att det kan vara massa olika orsaker liksom. Det kan vara spelet. Det kan vara en teknik. Sen så kan det ju också vara en åldersfråga, att man har hållit på x antal år och kanske inte har den där nerven.
Nej, men och jag tänker om vi tar våra jobb nu och så tar vi elitidrott, tar liksom skytte eller tar slalom, alltså tar skytte, då handlar det ju om att antingen skjuter du rätt eller så skjuter, antingen träffar du ledduvan eller så missar du ledduvan. Det är inte så här att du har chans att så här träffa nästan. Alltså jag tänker när du jobbar, John, med din, om du producerar eller gör, så är det ju som att det är väldigt så här, det är inte svart eller vitt att så här, nu missade du, så här, ja, det vart det inget jobb alls, utan du gör ju alltid jobbet. Sen kan du göra det så här mindre bra eller jättebra. Men det är ju mer en fallande skala i någon form av bedömning för dig själv. Alltså jag tänker att det får man inte glömma i elitidrott eller idrott, att alltså idrott generellt är väldigt så här tydligt i det fallet. Alltså ta tennis eller pingis eller squash, alltså allt där, förlorar en boll så förlorar en boll.
Ja, fast exakt så svart och vitt behöver det inte vara heller, inte för vissa i alla fall. Det kan ju vara att man, om vi tar ett maratonlopp, kan man ju leda hela tiden med med stor marginal fram tills slutspurten. Eller om man tar en tennismatch kan man ju ha matchbollar i andra sättet och sen tappar ändå i ett tajt tredje sätt och känna att man var nära.
Ja, men, jo, men det är precis, men det var nära, men det finns ju ingen, det finns ju inte, om vi tar, ja, men du och jag som exempel i Fredrik, pekar jag på Fredrik, men att om vi föreläser så är det ju inte så här, åh synd, du kom tvåa, bra föreläsning. Nej.
Jag säger inte att det är att, jag menar det handlar ju, jag håller absolut med beskrivningen också.
Mm, jag menar att det blir en skillnad om det är så att man faktiskt kan komma först, alltså det är en jättetydlig skillnad på idrottare som vinner en tävling eller som kommer liksom fyra till exempel.
Ja, och det är därför det är så, om man jämför med liksom arbetslivet generellt, så idrotten, som du säger, det är mycket mer, ofta mycket mer svart och vitt och tydligt, och det är ju jävligt snabbt också man får feedback.
Men jag tycker så här, det finns ju massa spännande scenarier som ni har sett filmen om Borg.
Mm.
Och då, där så tolkar jag dilemmat att alla vill slå dig.
Mm.
Du kan aldrig slappna av. Du måste vara på topp hela tiden. Du vill inte bli slagen. Jobbig förutsättning.
Ja, jättejobbig. Vi var,
sen finns det ju också så här, din fru är ju skådespelerska.
Mm.
Och det finns ju skådespelare som har fått blackout på scenen. Det är också en prestation där du blir bedömd. Och att det har funnits exempel med skådespelare som har fått blackout och som aldrig går upp på en scen igen.
Nej, men där hörde jag en genre på Mark Levengood och Jonas Gardell har en podcast där de pratar om en skådespelare som varit äldre på äldre dagar, så då när hon hade en monolog på 15 minuter.
Äldre på äldre dagar.
Ja,
ännu äldre.
Jag kommer inte ihåg vem det var, men hon var i alla fall att så här, vissa kvällar så kunde hon 5 minuter av monologen och andra kvällar liksom 10 och andra kvällar 2. Att det var mer acceptans för att kanske inte komma ihåg allt. Alltså att det där är ju ganska intressant om vi då pratar ålder, liksom det här med blackouten, alltså rädslan att göra bort sig, att det också är, det är helt, det går att tappa bort text eller det går att kanske inte göra det där på det där sättet man hade tänkt liksom, och det går att komma över det och komma vidare. Det är ganska fascinerande att man är så rädd att det här, att allting ska gå jättedåligt, men oftast går inte allt helt katastrof, utan man kan ju oftast rädda upp det eller...
och tillägg till det, så oftast går ju allting, ofta är det någonting som inte går bra också. Alltså jag menar, den perfekta prestationen kommer ju inte särskilt ofta. Så att
nu tittar jag på dig väldigt konstigt. Förstår du inte? Nej, den är ju alltid där.
Vad sa du?
Den är ju alltid där, den
perfekta prestationen. Ja, absolut. Nej, men som Mika säger, så blir det oftast inte katastrof, men det blir oftast inte magiskt heller. Och det är ju ganska naturligt att saker går mindre bra. Så att jag menar, det är väl allmän tillstånd att vissa saker går mindre bra. Så att därav kanske inte oroa sig för mycket av det heller, utan att vad kan jag lära mig av det? Hur kan jag prestera bättre nästa gång?
Ja, jag håller ju på ett idrottslag som har, där man säger att de har inte vunnit derby på massa år, att det funnits ett derbyspöke, men så nu lyckades Djurgården ta det och klara av det. Jag menar, och det, om vi snackar så här psykisk ohälsa, så man kan ju säga hur mycket man vill att det inte finns ett derbyspöke, men när det har varit en svit på över 7 år och man inte har vunnit ett derby, det är klart att det är ett problem och att det där sitter i väggarna. Hur mycket man än vill säga det, att det inte finns, så finns det där. Och då måste man ju liksom ta itu med det. Och nu lyckades de ju sportsligt vinna, men de kanske har jobbat jättemycket med de frågorna.
Ja, det vet jag inte, men jag tror att i alla fall så har det ju att göra med, ofta hör man ju intervjuer om det där är ingenting som påverkar oss, det spelar ingen roll. Och det tänker jag att så är det ju inte, utan det är något som påverkas av det. Och att jag tror ju att man behöver ha en förståelse för den här prestationen, att den är krävande och att, som vi är inne på, att den inte alltid är perfekt. Och liksom den här bilden av det perfekta är liksom... är ju oftast och väldigt mycket bättre än vad verkligheten är. Alltså att om jag tänker själva någon gång när jag fantiserar så här, åh gud vad härligt det ska bli i helgen, alltså jag ska ha det så bra. Mm. Och så kommer helgen och så bara, nej, det här var inte den här bilden jag hade av min perfekta helg, hur den skulle vara. Så att liksom den här perfekta bilden stämmer ju inte alltid.
Men jag tänker så här, när man är i ett förhållande till exempel, så går man till kanske så här parterapi när det håller på att braka åt helvete. Och att lösa problem när det är konflikt är väldigt mycket svårare än att prata medan man har ett trevligt förhållande.
Mm.
Och jag kan tänka mig så här, många som kommer till er har fått ett problem. Eller är det så att folk är ganska öppna och inser så att ja, men det är bra att ha någon att snacka med?
Vissa är proaktiva, men det är vanligt att släcka bränder. Ja. Eller liksom lösa problem, absolut.
För jag tänker så här att det borde ju ta, om vi nu inte känner för att gå ut på planen, eller liksom, vi har lite, ja, men det är ångest. Det måste ju ta ett tag och hitta rätt.
Ja, absolut. Det är ju ofta ingen quick fix. Så är det. Det kräver ju ofta arbete.
Och just att, så här, att förstå vad det egentligen handlar om. För det är ju inte alltid det är som en kompis, det här är en av mina sanningar i livet, att man polade till mig som sa så här, men John, du har inte 10 problem, du har 1 problem, kom på vad det är så kommer det andra lösa sig. Så knäckte jag det där problemet och då blev allt annat jättekul igen.
Mm. Men med prestation så kan det ju vara en sån som kan låta ganska enkelt, men om man har en elithockeyspelare som kanske är på efter, alltså när han eller hon är ledig så kollar han eller hon på hockey. Alltså att en sån enkel grej att kanske att få in bra återhämtning kan göra att man faktiskt orkar hantera den här prestationsångesten som kommer, eller den här stressen som är att när det går bra för laget eller för gruppen eller som individ, så är det liksom, då är det väldigt lätt att så här, ja, men nu tar vi nästa match eller nästa tävling och så rullar det på. Men när det går tyngre så tar ju det mer energi, och då behöver man också ha kanske rutiner sedan tidigare så man vet att man får rätt återhämtning så man också orkar prestera. När det, och då menar jag så här, orka prestera, då menar jag inte i att bara fysiskt orka, utan att mentalt orka vara närvarande och orka hantera de här negativa och positiva tankarna som kommer komma under matchen.
Ja, men det är ju så tydligt också hur mycket mer upplever jag ångest jag har när jag sovit lite.
Mm.
Alltså hur många fler grejer blir ångestladdade och man fastnar kvar i ångesten och så vidare, jämfört med om jag sovit mycket och bra.
Ja, jag håller med. Jag fastnar också. Och det är ju intressant, men det handlar ju om en trötthet, att man liksom inte, alltså för mig blir det i alla fall så att jag inte riktigt orkar fokusera på hålla riktningen liksom, utan att jag fastnar mer kanske i de här negativa tankarna, eller fastnar i att det blir liksom, allting blir lite jobbigare.
Att vara utvilad är
bra grejer.
det är verkligen bra grejer. Jag tänker på, vi satt och snackade igår, jag och en kompis, när vi var på Hovet, att när det är periodpaus så sa min bänkgranne så här att fan, kolla på alla människor. Titta vad alla håller på med sina mobiler.
Mm.
Och då sa jag till honom så här, men du vet varför? För att folk i grunden är nyfikna, man vill inte missa någonting. Så direkt så försvinner man in i sociala medier eller börjar göra något annat så där. Och man tillåter sig inte liksom bara slappa och ta det lugnt.
Men inte bara nyfikna, utan jag tror också att folk, det är ett sätt att komma från sina tankar. Folk tycker det är lite jobbigt att vara ensamma med sina tankar också.
Mm. Ja, men det tror jag också. Men just så här, varför ska man gå in på Instagram och trycka på massa likes här, på massa bilder som är, ja, de påverkar inte oss speciellt mycket liksom. De ger inte alltid så mycket. Och just att sociala medier är en sån där liten tjuv för oss, för att vi är så pass nyfikna och vi vill inte missa saker och ständigt konsumera. Alltså att vi är hela tiden lite hjärntrötta. Mm. Jag blev så full i skratt också, så ena grabbens mobiltelefon, där slutade internet funka, så för att jag hade sagt upp massa tjänster. Och då så ringde jag till telebolaget och så frågade jag om de kunde slå på internet, för det hade blivit lite fel när jag såg upp mina abonnemang. Och då säger den här kvinnan på andra sidan, oj, vad då? Det var mycket surf. Hur mycket då, sa du? Ja, 90 gig i månaden eller något sånt där. Och det är tydligen jättemycket då. Mm. Och för att direkt översätta så vet jag att vi stod och tittade på någon sån här översikt över olika mobilabonnemang, och då stod det någon sån där typ 100 gig, det motsvarar 20 timmar surf om dagen.
Mm.
och så tänker man så här, ja, det kanske var ganska bra det där att internet var bortplockat. Jag menar, så fort man inte gör någonting så och kollar man ner i mobilen och sen så fortsätter man att bara konsumera någonting. Och i slutändan så har du fått, nada, du har bara blivit trött. Och då är man också mottaglig för, då är man sårbarare, så tänker jag.
Ja, men också, jag tror det kan vara en anledning till att vissa har det svårt att sova också. Just att, jag tror mycket ligger i en flykt från verkligheten att kolla det där. Man slipper dela med sig själv, det är bara att gå in och kolla på härliga bilder och likea och liksom vara positiv och fokusera på något annat än sig själv. Men när kommer man kanske för många det tillfället då man inte kan ta den här mobilen och scrolla, det är ju när man ska gå och lägga sig och sova. Plötsligt ligger man där med sig själv, man är trött, det är mörkt och alla tankar, man finns bara med sig själv och sina tankar och plötsligt ska man deala med det.
Ja, och där är vi ju, om man nu tänker så här. Kanske blir det väl riskligt flummigt, men vi är ju människor och liksom det vi har är att vi har tankar och känslor och det skiljer oss mot andra djurarter. Det innebär att det är ju väldigt bra för att vi kan ju tänka framåt. Alltså jag kan ju tänka så här, om jag sätter på mig min vårjacka idag och funkar det för det är 5 grader, ja det går. Nej, för då vet jag vet ungefär vad 5 grader är. Det har ju med mina tankar att göra, att jag kan förstå det sammanhanget. Det som då kan bli negativt är att jag också vet att när det står minus 20 så kan det också vara så att jag, även fast jag inte har gått ut, så kan jag på något sätt vara så här, ha ångest och vara orolig för att åh gud vad det är kallt ute idag och man bara vill vara hemma. Alltså att det här är ju någonting som vi människor hela tiden måste jobba med. Och att där behöver vi hitta sammanhang som är, alltså nu har ju vi förmånen att liksom på arbetstid kunna sitta och prata om vår härlig ångest liksom och prestation, men att det är viktigt att man inte bara kör på. Det är självklart att man använder telefonen, men när man har ett liv, om det är antingen arbetsliv eller idrotten med full fart med mycket prestation, så behöver man liksom tid och reflektion. Och det märker ju jag jättetydligt på de idrottare jag träffar eller personer som jag träffar individuellt, att när de kommer till mig så blir det liksom så här, axlarna ner och så prata och så bara och så få lufta och få prata om de här sakerna. Och även när jag sitter med grupper med chefer eller ledare, att också där bara att nu pratar vi med varandra om saker som vi oftast inte har tid med att prata om. Och då blir oftast den här, om det är prestationsångest, lär man känna den och förstå vad den är, när den kommer och vad den består av, så blir den ju också mycket mindre läskig. Det är ju som att du ser en skräckfilm en gång till, så är den liksom inte lika läskig som första gången, för du vet ju lite vart effekterna kommer vara.
Och det är ju liksom, tankar i sig är ju inte farliga, utan jag brukar prata om att de två tillfällena de blir problematiska, det är ju när man antingen fastnar i dem och ältar i dem om man inte kommer någon vart, om man mår dåligt av det, och, eller då när man är rädd för dem. Då ställer de ju till problem. Det här vill inte jag tänka nu, det mår jag dåligt av. Och så börjar man tänka på det och så får man... Då blir det ju problem. Liksom.
Man är ju ganska beroende av omgivningen också, tänker jag. Att det finns ju då, om vi tar ledare till exempel, så finns det ju en del ledare som fattar allt det här. Och som har lite livserfarenhet. Och så finns det yngre ledare som, de kan också ha den här förmågan. Men man är lite hårdare, lite krassare när man är yngre. Det är lite så här, lite tuff, man har en tuffare jargong, om vi generaliserar.
Behöver du? Ja.
Men det kanske är också ganska personligt. Men ja. Låt oss kalla det, säga att det är individuellt då. Det finns ledare som inte fattar någonting utav det här, utan tycker att det här är bara hokus pokus. Och så finns det människor som fattar det här, att människor har känslor. Och ibland så är livet lite upp och ner, och så finns det då människor som är lyhörda för att det finns människor som inte mår så bra för stunden och som faktiskt också är beredda. Det är jätteskönt sådär när en annan person ser att man behöver få snacka lite och inte att få säga det man går och tänker på. Och jag kan också tycka att jag kan bli arg på mig själv ibland när man inte säger vad man faktiskt tycker och tänker. Och att man ibland kanske är lite onödigt rädd för att berätta vad fan man tänker på.
Jag tror det är viktigt också att ofta kanske inte krävs så mycket heller. Utan om vi jobbar i en miljö och ja, men någon gång att jag frågar dig hur du mår och att jag tar mig tid att lyssna också. Det, att jag genuint står kvar och ser i ögonen och väntar på svar. Och tar emot det och bekräftar det och ser dig när du pratar. Och bara den vetskapen av att om det är någonting, att du vet att jag finns där och kan lyssna på dig, tror jag också hjälper dig. Att du vet att om det är någonting så kan jag prata om det. Jag tror det är jobbigt också att känna att man inte har någon att prata med dig om, eller att det kan nog öka det jobbiga liksom.
Vem är den viktigaste personen i det här rummet, anser du, Mikael?
I det här rummet? Ja. Av dig, mig och
ja. Vem,
Fredrik.
Vem tycker du är viktigast i det här rummet?
Oj. Men det vet jag svaret på, vad du är ute efter.
Jag måste ju säga mig då, antar jag.
Vad hade du tänkt säga då?
Nej, men jag satt ju och värderade dig eller Fredrik. Så här, vem ska välja? Vem är viktigast? Och det här du sa, så här, känns det taskigt nu om jag då säger vem, hur blir han?
Vad skulle jag säga då, Fredrik?
Ja, Mikael svarar rätt där, tror jag.
Ja, nej, men jag tycker det.
Ja.
Jag tycker att jaget är det absolut viktigaste att tillfredsställa. För att när jaget är tillfredsställt, då kan vi ju tillfredsställa alla andra människor.
Mm. Ja, men det är därför det, alltså, med syrgas på flygplan man ska ta själv innan man ger till barnet. Och livräddare ska väl skydda sig själv.
Man hoppar i båten före barnet.
Ja, först ja. Jaget före jag. Men det där är ju så här, jaget före laget kan man ju dra det till. Att från att man ser i man har pratat så här, men okej, nu ska vi som grupp komma ihop. Så här, om det är liksom i handbollsspelare, ett gäng handbollsspelare eller hockeyspelare eller fotbollsspelare eller vad det är. Att det är ju individer i gruppen och där behöver jaget komma före laget, inte på ett icke-ödmjukt sätt, men precis som du säger, man måste våga sätta sig själv främst och kanske det här är det jag behöver och stötta andra också. Men det är en viktig grej.
Ja, men också det bästa sättet att påverka de andra, det är ju att föregå med gott exempel och ta hand om sig själv. Mm. Och, ja, men det är klart man måste, det är svårt att hjälpa andra om man inte tar hand om sig själv. Det
Nej, men,
är väldigt
men
ohållbart.
Så, på, i en lagsport om man inte pallar leverera, så påverkar man ju för de andra människorna i laget.
Absolut.
Ja, det var ju som lite när vi började om det här temat, så hittade ju en för några veckor sedan i Sportbladet om Mertesacker, den fotbollsspelaren från Arsenal, och hur han också berättade om sin prestationsångest och där han, när Tyskland åkte ut VM liksom, att han tyckte att det var skönt att slippa prestera. Och jag träffar idrottare som liksom, och de här tankarna kan ju vara liksom ganska, kanske de skäms för att de har, men att det är viktigt också att de kommer fram. Alltså att träffa idrottare som liksom vill önska kanske att arenan eller idrottshallen eller något skulle bara brinna ner, för då skulle de bara slippa åka dit och prestera. Alltså då skulle i alla fall hända något, eller att de liksom vill bli skadade bara för att sen då slipper jag ju prestera.
Och jag tror, men det kanske är, alltså det kan ju vara minst lika viktigt i en individuell idrott, men just känslan av att inte vilja prestera i en lagidrott blir ju känsligare kanske att prata om. Mm. Just att det kanske är tudelat också, man vill prestera, man vill spela men man vill inte spela, och då är det ju svårt att säga att man är rädd för att säga att man inte vill spela till tränaren då.
Ja, precis. Men det faktiskt också borde vara en
naturligt.
Helt okej, ja, naturligt att ha den rädslan eller oron för det.
Ja, men det är då man kan ta hand om det.
Ja, precis. Att inte tro att så här, om alla ska börja prata om hur rädda de är för att spela, så kommer ingen vilja spela. Och det är ju snarare tvärtom.
Och att det smittar av sig också.
Ja, att, så, precis. Ja. Också. Att så här, om bara för att du, Fredrik, är rädd för att spela, så skulle jag och John bli det. Det så behöver du inte. Oftast är det ju...
Nej, snarare tvärtom, att jag känner, oj, du är också rädd.
Ja.
Och så blir jag mindre rädd för att vi kan göra det tillsammans och att vi förstår varandra.
Ja.
Det som är så fascinerande i den här historien om fotbollsspelaren där, det är ju att han har gjort ganska många,
många
landskamper och varit professionell fotbollsspelare i 15 år. Mm. Och hans grundproblem handlade ju om att han egentligen aldrig ville bli proffs, utan han hade fotboll som hobby.
Mm. Ja, när pappan sa att du kommer inte klara det här, det var ju en skön mening för honom att höra.
Ja.
Och ändå var han... första tysken, yngsta tysken någonsin att spela i Bundesliga. Och hundra hur många landskamper han hade.
Ja. Jag menar, där blir ju skillnad när det går från någonstans att bli en hobby till, till något som är viktigt. Och då, liksom, då får vi ju in det här med prestationen. Och för att kliva upp på elitidrott, då pratar vi också ekonomi helt plötsligt. Alltså, då pratar vi om att det här är ditt sätt att försörja antingen dig själv eller liksom över tid kanske även liksom någon familj. Och då helt plötsligt så pratar vi ju, den prestationsångesten är ju tung alltså.
Ja, och så kanske man känner att man inte har, man kan så mycket annat eller har så mycket erfarenhet av något annat och man behöver krav på sig att man måste få in pengar. Det är inte så lätt att sluta då heller, kanske, för många.
Nej, och vad är det vi kan prata om, så här processmål och ett viktigt sätt att processmål, men vad är, vad är det idrottare vi blir bedömda på? Liksom?
Alltså, när du säger processmål,
ja,
vad menar du?
Nej, men det jag menar då är att om man till exempel tar i om man tar fotboll, att du har ett mål, resultatmål att du ska vinna matchen. Liksom. Så, som spelare kanske behöver bryta ner det till att, men vad behöver jag bli bättre på? Ja, men jag behöver få bättre bollmottagning, det är det jag ska träna på den här veckan eller... Den här matchen ska jag fokusera på liksom bara orka, alltså löpa fullt ut i allting, att orka ta i och liksom orka ta i när jag blir så där läskigt trött mot slutet på matchen, att liksom våga ta i fast jag är helt slut.
Olika mål för saker som hjälper mig att prestera bättre för att nå mina resultatmål, så kan man ha processmål då. Vad vill jag bli bättre på för att kunna prestera så bra som möjligt? Så snabbare, bättre speluppfattning, bättre passar och så vidare.
Ja, och liksom att idrotten är ju väldigt resultatinriktad på vad det är man gör. Så det behöver ju balanseras upp med processmål.
Och det blir ju också precis, det ligger ju i naturen med resultatet. Det är ju själva det tävlingen går ut på, att få bättre resultat än de andra. Men Det är ju väldigt lite, man har ju lite kontroll över det. Dels har man ju inte full kontroll över allt sin egen prestation, men sen har man ju andra motståndare som kan prestera hur bra som helst en dag. Och processmål, det kopplat till just din egen prestation och det man gör, har man ju mer kontroll över. Så det blir ju på något sätt det fokus på det man ska göra.
Finns det någon studie som säger att inom den här sporten så har vi de lyckligaste utövarna?
Ingen aning faktiskt.
Nej.
Jag har aldrig hört talas om en sån studie.
Nej,
det skulle vara ganska intressant att se. Så, men jag tror att hela liksom jargongen skiljer sig väldigt mycket mellan olika idrotter.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Man kan tänka sig vissa idrotter då, som man tänker så här, men här är de mycket roligare eller så är det, det kommer alltid in den här liksom, det här prestationen, resultatet, och där är det liksom, det är mer som att inom varje, jag men, vad ska jag säga, förening eller grupp eller där vi är, så är det alltid några som är, har det kämpigt med det där liksom, lite oavsett idrott. Så att den erfarenhet jag har liksom, det verkar mer vara alltså att man, olika personer har kämpat med det här på olika sätt, för att hur man än vrider och vänder på det så är det alltid prestationen liksom, att som ska göras, och Men där är ju såklart att vissa idrotter kanske är bättre på att liksom fånga upp det här, att aha, okej, om du är rädd för att prestera. Alltså det är kanske inte det man liksom tänkte inför SM-slutspelet i SHL nu, att, så här, att träna går runt och frågar vilka som är rädda och oroliga för att spela. Liksom. Det känns inte som att det kanske finns den, men det finns även det i hockeyn också. Så att...
Det finns ju hockeyspelare, jag läste om en hockeyspelare som hade lagt av på grund av en skada. Och som sådär ett år efteråt så konstaterade han att livet var ganska skönt att slippa all den här pressen, att hela tiden försöka vara bäst och att tävlan att hela tiden vara i liksom var första back. Man vill kanske inte vara nummer åtta liksom. Mm.
Nej, det blir så tydligt var man ligger. Alltså kanske inte jättemånga yrken man har en rangordning var man ligger prestationsmässigt på jobbet. Men
nej, och som jag pratar om att men heller att man kan komma till jobbet och säga så här, ja, välkomna John och Fredrik. Idag kommer vi, Fredrik, du kan gå hem för du kommer inte få vara kvar på jobbet idag, utan det är, jag kommer vi satsa på John. Han har varit het här i 4 dagar och vi kommer ge honom chansen här på fredag.
Men du, Mikael, skulle du kunna sätta dig i fikarummet, för att du är en sån här du är en rollinnehavare här, så att du attackerar bara.
Du måste positionera dig bättre i fikarummet. Du är för orörlig i dina förflyttningar mellan olika platser. Du måste vara mer rörlig och interagera med fler.
Jag skulle vilja att du är med på konferensen och bevaka fikakorgen.
Ja.
För att Fredrik käkar väldigt mycket där. Så att om du kan hålla honom borta.
Absolut. Jag ska göra mitt bästa.
Ja, men just det där att faktiskt också kanske identifiera sig med vilken roll man har i sammanhanget. Det är ju inte helt självklart att man ska nöja sig med att vara, om man nu, att man är med ett special team till exempel, att det är där du gör jobbet.
Vad menar du nu?
Nej, men inom olika idrotter så finns det ju liksom olika formationer att jag menar, du är en rollspelare kanske, och då får du bara vara inne vid de där tillfällena. Mm. Du kanske är jättebra i hockey på att spela boxplay, och det är det du kommer göra. Det är där du får mesta tiden. Mm. Och sen att acceptera, alltså det här är min grej, och det kanske inte, det är ju så, samtidigt är det ju så här, jag är lite kluven så här, varför ska folk alltid bestämma, sätta in en ett fack, jag menar, du är så, då ska du vara där, men jag kanske tycker att det är roligt att vara där, fast jag kanske inte är bäst på det, men jag tycker att det är där är drivkraften, det är roligast, det är där jag vill vara.
Men det är ju viktigt också i ett lag att, alltså, dels tydliga roller men också rollacceptans. Mm. Det kan ju bli problematiskt om du verkligen vill vara där men du är bättre på det andra. Så blir det en viss problematik om du inte får spela där du faktiskt tycker eller vill du ska vara.
Men jag hade också, vi hade en kollega från London, hon jobbar i England och pratade om, hade jobbat med ett lag och en grupp där inför OS och i London, och där de inför uttagningen, alltså ett år innan, så gick det igenom och satt så här, men det är som att jag skulle vara tränare och sitta med dig, John och Fredrik, och så pratar vi så här, John, ja, men det här är det du behöver jobba med, här är du bra, här behöver du utveckla för att ta en plats till OS liksom, och samma sak med Fredrik. Och sen att ett år senare liksom sitta i samma möte och säga så här, ja, tyvärr John, den här har inte du utvecklat från en, då skattar de allt och så här, för du har inte utvecklat det här från en 6 till en 8 som hade behövt, utan vi tycker att du är en 7, vilket gör att vi kommer inte ta med dig till truppen. Och det tänker jag är ju ett sätt att bryta ner det till, försöka bryta ner de här resultatmålen till processmål, för att mycket inom idrotten kan ju vara att många idrottare liksom helt plötsligt får de inte spela, eller så liksom kanske de inte riktigt har, de kanske får en förklaring från tränaren, men det har liksom inte varit den här dialogen innan, så att idrottaren själv vet att så här, men okej, jag förstår att jag inte får spela nu för att det här har inte funkat, utan det är ofta man får det att så här, de som presterar bäst, de spelar, och det där är väl en sanning med modifikation liksom, att det kan ju verkligen vara vissa spelare i lag och grupper som underpresterar, men de har en roll i gruppen som gör att de ändå får spela.
Ja, men det är väl många grejer. Ja, men dels att man har den rollen, dels att man, men också tränaren eller vet du det, klubbledningen kanske tycker bättre om dig. Det kan ju påverka att du får spela också. Mm. Eller att man plötsligt ändrar, man ska bli spela mer defensivt, eller man ska ha en annan spelstrategi, vilket gör att den bästa spelaren inte får spela. Alltså det är ju mycket där, men just som du säger, att tydlighet det går inte att göra för tydligt.
Nej, och ju mer ansvar du som idrottare kan ta över dina prestationsmål, processmål, istället för att lägga det hos tränaren. Alltså det vill säga att tränaren får lägga upp det här, och det innebär att tränaren kan säga så här, nej nu får du inte spela, och nu får du spela. Att man, kan man ta mer kontroll över det själv, så har man ju också en mer större påverkan på det där.
Och tydlighet att sträva mot liksom.
Ja, och en ökad kontroll.
Ja, på, upplevd kontroll också.
Ja, upplevd kontroll, ja. Vilket är bra om man pratar om det här att inte våga prestera eller prestationsångest. Så ju mer kontroll du kan ha på de faktorer som är svåra att kontrollera, desto bättre blir det.
Och också som tränare och ledare, att man verkligen fundera på vad är det man belönar, vad är det man förstärker. Är det att Mikael gjorde mål, eller är det att du, Mikael, kämpade hjärnet under hela matchen och det premierar? Jag vill, alltså, även om du inte kanske presterar optimalt, så ger det cred för att du kämpade. Mm. Då blir det också lättare att, men kämpa kan jag. Jag vet inte om jag kommer göra mål, men jag kommer ge hjärnet. Det är sådana man vill ha i sitt lag också. För det är det man, det ligger ju mest inom sin kontroll. Och om man gör det, så blir man ju bättre och kommer prestera bättre därav också.
Jag kan ju tycka också att så här, inom toppidrotten, så borde man ju ta med sig tänket från ungdomsidrotten, där man bör liksom premiera alla för en positiv utveckling. Och inom idrotten är det så där tragiskt, kan jag tycka, verkar vara inom alla sporter, att det finns vissa individer som får göra så otroligt mycket, medan andra inte får lika mycket chanser och möjligheter att utvecklas. Att du får spela med äldre lag och du får åka iväg på massa specialgrejer, och så finns det de som inte får det, och massa talanger som man faktiskt missar på vägen, för att deras utveckling kommer komma om 2-3 år istället. Men under den tiden, då hinner de sluta. Och inom toppidrotten, så jag menar, det vet ju var och en som är på en arbetsplats, att ibland har man flyt, ibland har man det inte. Och även om man då är inne i en svacka, så behöver man kanske hjälp med sin utveckling så man kommer tillbaka. Och när vi bara är resultatfokuserade, vi ska vinna till varje pris för att det är mycket pengar som står på spel, vi vill komma åt en titel, även i det sammanhanget så behöver man ju få individer att lyfta. Det är ju precis som, jag menar, det är lite komiskt på något sätt att näringslivet tar in idrottare som håller föredrag om hur man vinner ett OS-guld.
Du menar att i och med att det inte finns något OS i näringslivet
så exakt, och företag, man kan lära sig väldigt, väldigt mycket från idrotten, där det hela tiden handlar om att åstadkomma en prestation, och att man har liksom inte det tänket riktigt i näringslivet.
Vilket då menar du?
Nu lämnar jag ämnet. Nej, men alltså, jag tycker att det är lite roligt så att man tar in idrottare som ska inspirera. Och att det här, det kanske är så att man ska ha ett poängsystem över Mikaels insats på kontoret, och utveckla dig.
Mm. Man kan skoja om det, men det är ju det här att hur du positionerar dig i fikarummet, eller om min roll är på företaget att vara den personen, så är det en viktig grej. Jag kan inte gå in på fikarummet och varje gång sitta och prata med John, och så pratar jag inte med Fredrik eller Johan eller Cecilia eller Amir. Alltså, jag måste ju kunna prata med alla om jag har den rollen, och då behöver jag ju förflytta mig. Och där är ju idrotten väldigt bra på att ge feedback på de här beteendena. De är väldigt tydliga, och i näringslivet så är de ju betydligt otydligare liksom, att vara vad man ska göra och inte. Så att
det är därför jag som videocoach skulle kunna börja jobba på en advokatbyrå, att plötsligt, tjena grabbar, nu ska vi börja med video den här veckan. Jag kommer ta ut små snuttar på er, så kan vi gå igenom det sen och ha en analys här, så kommer jag kunna rita programmet och se vad ni gjorde bra eller dåligt.
Mm. Jag får förklara vad du menar med, alla fattar inte vad du säger när du säger videocoachen.
Nej, men att man tar fram liksom så här sitt lilla videocoachprogram.
Men du jobbar i ett lag med det, eller hur?
Ja, exakt. Och, ja. Så filmar man kontoret, och så kan man visa så här, för att ofta ser det så här att i ett jobbsammanhang, så, eller i många sammanhang, den som pratar mest på något sätt vinner förtroendet. Fast det kan vara bara luft.
Det är jättekul grej, jag tycker vi ska göra. Vi ingår in som videocoach. Vi har bara hittat advokat
kontor.
Och så går vi in som videocoach och så kommer vi kunna coacha chefen och säga så här, nu stannade det här i 20 sekunder här och skrattade med den här killen och de här fyra gick du bara förbi utan att säga hej. Det här är inte okej, gör om ju rätt. Eller liksom, här är ett jättebra beteende. Här ser vi hur du står otroligt bra i din positionering i fikarummet. Du är öppen mot flera stycken här och du kan ta in infallsvinklar från alla fem här istället för att du sluter dig i ditt kroppsspråk. Så att, absolut. Bra.
Det kändes som att man plötsligt lämnade ämnet och på något sätt blev ännu hårdare.
Videoövervakningen ökar liksom.
Exakt, när vi pratar om känslor, hur man
men
mår.
Det här är ju ett fantastiskt bra sätt att advokatbyrån då istället för att ska fokusera på alltså resultatet i att liksom liksom deras omsättningen att de måste in kunder eller så fokuserar de på hur skapar vi ett bra klimat på det här advokatkontoret så att vi kan prestera bättre. Så det här videogrejen vi skojar om det nu, men det är ju ett bra sätt att hjälpa idrottare eller i näringslivet att bryta ner till processer, att se så här, ja, men om det är så att du alltid stannar vid den här personen och ger honom 5-6 minuter extra, det är klart att han kommer växa mer än de här personerna som du bara går förbi liksom.
Och sen tydligen använder det som ledarskap också, för att om man skulle haft det hela tiden då skulle det bli problematiskt liksom.
Ja. Vad hade hänt med den här tyska fotbollsspelaren om man hade identifierat hans problem för 15 år sedan, eftersom han alltid har haft ont i magen kvällen före någon stor grej? Om man hade hjälpt honom på traven, för tydligen så var ju då problemet att prestationsångest, att det var att bli bedömd hit och dit och att det var jobbigt för honom. Och det finns ju människor som tycker att det är jobbigt. Och det är väldigt mycket lättare för människor som går igång på att drivs mot ett resultat. Mm. Att vad är då nyckeln för att få honom att tycka att hans proffsliv är lika roligt som hobbylivet?
Jag skulle dels hjälpa honom att förstå att proffslivet och fotbollet är ett jobb, det är ett arbete som han går till och som han kanske inte ens tycker är det absolut roligaste jobbet som han vet. Och det är många som har jobb som de inte tycker är jätteroliga, men de går dit ändå för att de får, antingen för att de får bra betalt eller det är trevliga kollegor eller det är någonting annat som gör att det är kul att gå dit. Så att dels jobba med att han ser det som ett jobb. Och inte att han måste, nu vet jag inte om det var så, men han behöver inte alltid tycka att det är jätteroligt och fantastiskt att få spela i Arsenal, utan han kan tycka att det faktiskt är ganska jobbigt, men gör det ändå. Och att en utöver det då försöker hitta på andra roliga saker, alltså att göra sin hobby så att han orkar
hitta någon annan gå till jobbet. Också.
Ja, så att han orkar gå till jobbet. Och det vi har pratat om, att bryta ner prestationerna i processmål.
Och kunna jobba mer också, skilja på känslor, kunna hantera känslor på ett annat sätt och kunna få prata om det också.
Mm. Men jag sitter och tänker så när jag hör er snacka att det här att livet är inte alltid jätteroligt och det är en del av livet och det är ju så det ser ut.
Mm.
Och det blir på något sätt så komiskt att vi har så svårt att acceptera en sån sak.
Mm. Ja, men jag pratade med en kollega och vän från Ryssland och hon var ju liksom fascinerad över att vi i Sverige ska liksom ha så roligt på jobbet hela tiden, att så här, det är den så här självförverkligande, och hon bara, där jag kommer ifrån där liksom, där jobbar man, alltså man har typ hatar, man tycker det är skittråkigt, men det är inte det man går dit för, att man måste, man får betalt liksom. Att det är också så här,
det blir inte så jävla jobbigt heller då på något sätt.
Nej, det är också en acceptans att så här, men det är inte så jävla kul och gå ner och gräva i det här hålet eller göra de här grejerna eller vara på det här kontoret eller vad man nu är. Eller vara professionell idrottare som man kanske har drömt om och som alla andra tror är liksom drömmen.
Ja, och också bara för att det är så speciellt, just att det ska vara drömmen, alla barn, många barn vill bli det. Och det är så häftigt, man får göra det, man får jobba med det man älskar, så tror man just, jag tror det är väldigt vanligt att då ska det vara så jävla kul hela tiden. Men att det kommer gå genom perioder där det inte är kul. Som Mikael pratade om då, det är så viktigt då att ha andra intressen vid sidan av. Att våga ta lite längre pauser ibland. Och liksom inte tänka på det dygnet runt, utan umgås med kompisar utanför idrotten som har andra intressen som inte tycker det är så jävla viktigt också. För att det ska bli hållbart, för att man ska vilja göra det under en längre tid också. För att det ska vara kul under en längre tid. Jag menar, passion är jättehäftigt, det vill man ju ha kvar, det vill man ju att man vill ju fortsätta ha den här passionen, men om man gör det hela tiden, enda man gör, enda man tänker på, det är ju jädrigt bra sätt att ta koll på det.
Mm. Och det jag tyckte det var fint sagt av din kollega i Huddinge som var ansvarig för hockeygymmet.
Alexander Ytterberg.
Ja, ja. Han pratade ju om när han var ung och spelade ishockey, att han gick på en skola där folk inte spelade ishockey. Och att han tyckte att det var ganska skönt att byta miljö efter match. Att det var ingen som frågade hur det gick. Det hade kanske gått jättedåligt. Och att det är ju ganska nyttigt faktiskt. Mm. Om jag som är lite andra människor.
Mm. Ja, och som om man som förälder älskar fotboll och sitt barn spelar fotboll, att eller, även om man jättegärna skulle vilja prata om fotboll med barnet hela kvällen, att man faktiskt pratar om annat också. Anstränger sig själv för att prata om annat. Jätteviktigt.
Jag tror ju att människor som är tillfreds är ganska väl, de producerar väl. De är duktiga. Men jag slås av förundran över det sovjetiska landslaget i ishockey som bodde 11 månader på kasern. Och har ni sett den här dokumentären om, jag tror att den heter Red Army?
Delvis.
Där är en spelare som ber om att få åka hem till sin döende pappa innan pappan går bort, och han får svaret nej. Vi har en viktig match som är snart. Och de lyckades spela så fantastisk ishockey under så tuffa, omänskliga förhållanden, skulle jag vilja påstå. Liksom, det var inte mycket utrymme för känslor och frågor, hur mår du idag?
Mm. Nej, men det där är ju, ja, där brukar jag prata, men att det är också en förmåga.
Mm.
Alltså, är du tillräckligt bra så kan du ju prestera ändå. Eller liksom, det som jag brukar sitta med idrottare och säga så här, även om jag är mentalt stark så vinner ju de över mig i, om det är golf eller badminton eller hockey eller fotboll, för de är ju betydligt bättre än vad jag är.
Men jag tänker återigen den här fotbollsspelaren nu som tyckte att det var så jobbigt att han hade velat vara amatör istället. Frågan är om det inte handlar om hans förhållningssätt i hela grejen. Mm. Alltså för att det blir ju så häftig drama för oss när vi läser i tidningen om en fotbollsstjärna, och så vi ser något slags drömyrke som han säger att han tycker att det är bara jättejobbigt och han vill inte vara där. Så det blir en sån stor konflikt för oss, vi förstår inte riktigt. Men jag tänker så att han har liksom inte själv knäckt nöten vad han håller på med. För jag menar, det borde egentligen inte vara ett problem även om han blir bedömd i allt han gör liksom.
Nej, sen kan ju inte vi, ja, man kan ta det som exempel och inte prata om honom, för vi vet ju ingen skit om honom, men om man tar liksom, titta på det som en generell frågeställning, så blir det ju, ja, alltså det är helt klart, måste det är mycket mer perspektiv att göra ju, som du är inne på, hur man ser på det och vad en hobby ska vara och hur ett jobb ska vara. Och
jag tror ofta att det där kan handla om egentligen helt andra saker än själva idrotten. Det som han har ett annat problem, tror jag.
Ja, du tänker så. Men jag tror att i alla fall så handlar det väl om att, som sagt, vi vet inte, men att i de här stunderna att det är bra att lära känna sig själv. Alltså det är bra att förstå varför jag går hit. Och så kan folk tänka sig, men det är väl bara onödigt. Det är bättre att jag bara går dit så får jag gjort liksom. Men att det finns en absolut liksom, kopplat med välmående och prestation, med att om du har en ökad kontroll eller ökad liksom, förståelse för att så här, jag gör det här för att det är mitt eget val. Alltså du, som vi pratade med Thomas Pekellner här för några avsnitt sedan, han sprang från Varberg.
Nej,
från Kalmar till Varberg, 10 maraton på 10 dagar, och liksom en stark drivkraft var att det var hans val. Att där tror jag att det finns mycket att jobba med inom idrotten, att man orkar omvandla det till sitt eget val, att man orkar vända på de här stenarna och se så här, är det här jag vill göra, hur tänker jag på det här, är det något som jag älskar att göra, eller gör jag det här bara för att det här är det enda jag kan och det här jag är bäst på, det här jag har störst chans att tjäna bra pengar på, okej, men då gör jag det därför, eller what's in it for me liksom.
Det måste vara okej att sluta, och ibland kanske är rätt anledning att sluta. Men då är frågan också, det är inte kanske alltid rätt lösning att sluta, för att om man börjar med något annat så kanske det blir prestationsångest om man vill prestera där, och då kommer man ju aldrig ifrån problemet, utan kanske snarare bara förstorar det. Så att det gäller ju att sluta av rätt anledning. Men jag tror också att, ja, men som du är inne på, och att du just, ja, men vet att det är okej att sluta om jag vill. Bara den insikten gör ofta att mycket släpper. Mm. Att man får mer den känslan av att man gör det för att man vill. Då i så fall.
Det här har varit ett spännande samtal, så återigen, det tar ju liksom aldrig slut. Man kan ju fortsätta prata hur länge som helst. Skulle kunna slänga in ett V3 här igen, så skulle vi prata en halvtimme till.
Ja, det är svårt att sluta. Vi skulle vilja sluta för länge sedan, tror jag.
Ja. Om vi sammanfattar det här, så ett, på något sätt, det är jätteviktigt att vara nära sig själv. För att försöka identifiera vad den här prestationskravet som man lider av kommer ifrån.
Ja, och släppa fram jobbiga tankar. Jag tror det är många som går där och tänker att jag får inte tänka att jag vill sluta. Eller jag får inte, alltså just att, men tillåt dig själv att känna dem, de tankarna. Släpp fram dem. Begrunda dem. Vad innebär det? Och prata med andra om det också.
Mikael, du brukar också tänka.
Nej, men jag tycker det var fint, nära sig själv och att återhämtning, aktiv återhämtning, att också våga göra annat och inte bara göra, leva sin idrott liksom dygnet runt, oavsett om du är proffs eller som barn eller ungdom, utan att göra annat.
Och ibland handlar det bara om att vissa grejer, och ibland orkar man inte göra vissa grejer, men man behöver göra dem och det är bra grejer att göra. Och då att man accepterar de här känslorna, kämpar igenom det och ger sig själv cred efteråt för att man gjorde det.
Ja, och men det brukar bli ganska tydligt att om man tänker ta en idrottare som är fotboll eller hockey eller basket eller vad det är, och att man är ute och plockar svamp som är konstant, då är det oftast så att de inte är så här: yes, 15 svampar, yes, eller typ så,
jo, nej, det kan man bara tävla om, tror jag.
Ja, men man kan tävla om det, men att också att det har inte samma betydelse, att liksom hitta de här aktiviteterna där det är okej att,
där det inte är prestation.
Men det är okej att sitta en timme och inte plocka en enda svamp liksom. Det är ingen som bryr sig, eller på sig, men det är helt okej att göra det.
Jag skulle vilja att ni som lyssnar, att om ni tänker till lite och funderar, så kanske ni får några frågor, eller ni kanske har någonting som ni vill dela med er av. Skicka då ett mejl till kontakt@jarnskrynklarna.se. Stort tack för att vi har poddat idag, killar.
Tack. Stort tack till alla.
Härligt att ni var här.
Kul att ni lyssnade.
Ja, tack och hej.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.